Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.
Vi har nå en gjest i vår podcast-episode som heter Eva-Marie Vergård fra Sverige. Jeg vil aller først si, Eva-Marie, velkommen.
Tack snälla. Det här ska bli så spännande.
Ja, jag gläder mig väldigt till det här och jag har lust att bara fortælle lite hurdan jag på en måte blev känd med dig och ditt det du håller på med och det var genom en onlinekurs som jag gick på i nu ska jag komma det var tidigare i år eller i fjor men ett väldigt bra onlinekurs som heter Think Outside the Candy Box. Och jag håller ju en del kurs för helt vanliga hundägare och mitt stora fokus är ju belöning, 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 belöning. Det är liksom få nycklarna på plats till hundeträning. Och då fick jag så otroligt många goda tips och idéer i förhåll till bruk av belöningar. Och det ska du få lov att prata mycket om både nå och när du besöker oss i hundecentret i januari nästa år. Men Eva-Marie, kan du fortælle lite grann vem är det? Vem är du? Vad slags typ av hundar har du? Vad tränar du och vad är liksom din bakgrund?
Åh, alltså vad jag glädjer mig att du fick massa nycklar och verktyg där. Det blir jag jätteglad över att höra. Och vem är jag? Jag brukar säga det att jag är född i hundens tecken, 82, och sen har jag vuxit upp i en valplåda och lever ett hundliv idag. Jag har jobbat med hund i stort sett hela mitt liv. Först, hundintresset ledde mig till att jag ville läsa etologi, så jag är utbildad inom etologi, forskad inom djurträning, jobbat som professionell djurtränare i flera år och jag vet ju att ni har ju haft Ken Ramirez hos er ganska nyligen och han var en av mina första stora förebilder när jag fick gå kurs för honom i Danmark så att där har jag liksom en grund där och du har ju honom också som förebild.
Kan jag få lov att bara stoppa där lite grann där för att ja. Ken Ramirez är ju värt en sån bitteliten pust egentligen för du säger att han är ett förebilde för dig, han är det för mig och jag hoppar och han förtjänar faktiskt att vara ett förebilde för alla. Men vad är det som gör att Ken liksom har fått den statusen för dig? Varför är han ett förebilde för dig?
Alltså egentligen är det dels för hans djurträning, alltså bara att han är en av de mest ödmjuka människor jag känner när det gäller djurträning för han säger aldrig nej till ett verktyg utan han verkligen försöker förstå alla verktyg och att han verkligen vill göra det bästa för välfärd för djuren och sen så tycker jag att han är en fantastisk föreläsare alltså han har inspirerat mig otroligt mycket i föreläsningsteknik att fånga människor för att han är en person som när han väl berättar så vill du lyssna och det tycker jag är häftigt.
Ja, han var helt fantastisk och jag hoppar han har faktiskt sagt ja att komma tillbaka igen men vi får se när det blir men för de som inte hörte han live alltså hörte han här i Drammen alltså bara gör det hvis man får en ny chans. Han är helt rå.
Jag är ledsen att jag inte kunde komma för jag var verkligen så här, my god, ska han komma till Norden igen? Ja, men då vill jag också.
Ja.
Så att jag håller helt med dig. Får man chansen att lyssna på Ken och gärna live så ta den. För det är otroligt och det är otroligt helt enkelt.
Mm. Men det var
egentligen...
Ja, jag vill bara liksom ta ballen tillbaka för jag syns ju det jag fick ut av det onlinekurset det syns jag också var otroligt. Jag syns det var så många fina såna små finesser. Och nu har ju vi hållit på i många år. Jag är ju 68 och har 30-årsjubileum faktiskt nästa år i hundskolan. Så vi har ju hållit på ganska länge och allt handlar ju om att försöka finna dessa vägarna in till att ge nya hundägare eller gamla hundägare också men med sina nya hundar verktyg, inspiration, förståelse för hur man kan träna dyr effektivt och göj och allt det här och då är det ju det här att det finns någon här ute som kan något annat eller kan något mer eller ja och genom då det som jag fick ut av det onlinekurset hos dig det var väldigt väldigt bra och nu ska ju du hit och dela det. Men du kom väldigt kort igång för jag avbröt dig med Ken Ramirez då. Men bara sån för att det är väldigt många som spör mig när jag säger ja men för exempel Eva Marie är en etolog så hon kommer hit eller ja och då är det många som säger vad är egentligen etolog?
Alltså etologi är ju läran om djurens beteende. Så alltså inom begreppet etologi så har det ju både ifrån varför flyttar fåglar till varför beter sig djur på det här sättet, hur sker inlärning, alla de bitarna. Så egentligen djurens psykologi kan man väl också säga.
Mm. Och det är då liksom... Ja,
kör du.
det är för att du säger det är din bakgrund också, sån yrkes, vad ska jag säga?
Ja, precis.
Ja, din bakgrund i förhåll till det du driver med. Men då ja. Så jag måste nästan bara säga att du sitter ju i Stockholm på telefon så vi ser varandra inte. Så nej, så det är lite sån vanskligt och plötsligt så för när man ser varandra så ser man ju att någon vill si något, nu måste vi bara pröva att höra. Så
ja, precis ja. Så när man nickar och alla de där små signalerna kör.
Ja, så vi är lite tillbaka igen till den etologidelen och så vill jag egentligen bara dra dig in i din vidare fortelling om dig själv då i förhåll till hundar och hundesporter och då kom du in på träning av andra dyrarter så fortsätt att fortälla Eva Marie så vi blir känt med dig.
Ja, alltså grejen att efter den här kursen som jag gick för Ken så kände jag, och det var en sån här kurs vi hade gerbiler, ökenrotter som fick träna och där kände jag bara så här, wow, i egenskap av hundtränare, för hund och häst har jag tränat hela livet, men att träna andra arter har jag inte gjort. Så där liksom blev det att jag måste läsa vidare inom etologi, inlärning och då få chansen att träna massa olika djur. Och jag tror att det är en av de mest, vad ska man säga, ödmjukande, läraktiga. Alltså, det finns ingenting som kan få en att förstå inlärning mer än att träna olika arter, inklusive människor.
Mm.
Så att där liksom, så då hamnar jag på etologin och forskning och tränat allt från apor till ja, men ökenrotter och olika lantbruksdjur av olika slag. Och jag upplever att det har gjort mig också till en bättre hundtränare och hundinstruktör.
Mm. Det delar jag helt 100% med dig för jag jobbar också med andra arter. Och genom att jobba med andra arter så jag säger akkurat det samma. Jag har blivit en mycket bättre hundtränare vid att jobba med andra arter för det jag vet inte varför upplever du det? Vad är det som gör att du tänker att du blir bättre att träna hund vid att träna så många andra typer dyr?
Alltså det jag tänker framförallt, det är just problemlösningstänket. För att du hamnar i helt andra situationer med framförallt vilda arter. Jag har ju främst jobbat med något som kallas protected contact, det vill säga att du har ett galler mellan dig och de djuren, till exempel på en djurpark. Och det innebär att jag kan inte visa på samma sätt. Jag kan inte handgripligen fånga djuret och säga att jag vill verkligen att du sitter kvar här.
Mm.
Jag kan inte göra det. Det är helt omöjligt. Och dessutom så måste jag verkligen tänka igenom precis det som du sa i början också. Belöningarna. Jag måste verkligen ha belöningar som fungerar. Och där måste jag tänka utanför boxen och liksom verkligen titta, vad vill den här individen ha? Inte så här, vad tror jag att den här arten vill ha? Utan titta verkligen, vad vill du ha av mig? Mm.
Nu har jag väldigt lyst att du skulle röpa en av de testerna som vi skulle ta, men jag har liksom lite lyst att hålla de andra på pinnebänken lite, för jag regner med du kommer att göra det när du kommer hit. Men du är ganska nöje på att testa ut, att du, som du säger nu, du finner ut vad faktiskt dyre vill ha och inte bara vad du tror du vill ha och det ser jag också på mina kurs att det utgör en ganska stor skillnad när man börjar jobba med belöningar hunden då i detta tillfälle vill faktiskt ha framför det kanske någon har sagt att denna godbiten här säljer vi mest av och så går man och köper en godbit som många hundar spiser. Men kanske denne hunden inte nödvändigtvis vill ha så det men jag vet inte om du vill röpa lite grann hur du
Alltså jag kan bara säga så här, dels det som du är inne på, liksom, vad tycker min hund om? Alltså utifrån ett godisperspektiv, men också att jag verkligen, för jag har träffat, alltså hittills har jag aldrig träffat en individ som det inte finns någonting som motiverar. Det är bara att vi behöver verkligen tänka utanför boxen. Mm. Jag kan komma in på godis alldeles strax, men bara det här att träffa människor som bara, men min hund tycker inte om att äta, min hund tycker inte om någonting, den tycker inte om att leka, den tycker så här, och så bara så här, börjar man nysta i det här. Ja, fast den blir galen när när barnen leker med vatten.
Mm.
Wow, där har vi det. Så en av de coolaste belöningarna jag sett, det var en tjej som hade en sheltie, så hade hon en vattenflaska, alltså den här blomspruta i mitten. Så hon hade den som extern belöning, så när hunden gör rätt så får den springa till mitten och så sprutar hon vatten i ansiktet på hunden. Vilket det skulle kunna vara en aversion, alltså det är som någonting som är väldigt negativt för en individ, var helt fantastiskt för den här individen. Mm. Och bara öppna upp sitt huvud och verkligen titta, när blir min hund glad?
Mm.
Och vill ha någonting.
Mm.
Ja. Eller hur?
Ja, jag är helt enig med det, men det som jag kanske också erfarer är ju att de goda belöningarna som finns som det vi kallar för livets belöningar eller liksom externa belöningar eller de utanför mina lommor då. De syns ofta ägaren att hunden inte ska få tillgång på. För de är ju ofta lite problematiska, ikke sant? Att hvis det hunden vill rulla sig i gräs eller den vill ut och plaska i en bäck eller den vill hilsa på något, lukta på något, ett eller annat, så är det ofta det ägaren inte vill att den ska göra. Och kanske inte förstår helt att det faktiskt är en belöning. Det är en förstärkare som du kan bruka till din fördel.
Exakt. Mm. Exakt. Och jag tycker också när, alltså allting där vi kan liksom försöka åtminstone ge dem någon form av tillgång till. Och sen förstår jag liksom att ja, men vi kan inte låta dem springa i fatt en kanin och bita ihjäl den. Alltså det är oetiskt på alla sätt och vis.
Mm.
Men då kanske vi kan hitta någonting annat där den får ändå göra det. Alltså som du sa, ja, men det är klart att jag inte vill att min hund rullar sig i skit. Mm. Absolut inte. Men det kanske finns någonting i det här som jag ändå skulle kunna använda som en belöning för att få den att lyssna på mig istället.
Mm. Och jag syns ofta att det kan sätta igång andra öppna upp för andra belöningar också när man börjar att hunden skönner att jag kan påverka min situation till att hvis jag gör detta så får jag tillgång på detta och det är bara att hunden må motprestera först. Och nu vet inte om du känner till ja men där har du Liseberg, har det ju att man köper en ingångsbiljett och så är liksom allt annat gratis så sant man inte ska köpa kaffe och boller liksom men vi har ett ställe som heter Tusenfryd i Norge som är en sån typ park där du betalar vad är det 400 kronor för att komma in och så kan du köra massa gratis berg- och dalbanor och många såna ting kan man göra gratis när man bara har betalt en ingångsbiljett. Och jag upplever att väldigt många hundar har den ingångsbiljetten vid utgångsdörra. Att liksom de betalar en biljett, sitt och vänt. Och så öppnar jag dörren och där är allt där ute gratis. Och det prövar i alla fall jag att förklara mina kursdeltagare att ingenting i livet är egentligen gratis. Så hvis hunden vill lukta på något eller den vill hilsa på någon så låt den motprestera något först om det bara är att dra pusten en gång eller stå rolig ett sekund eller det tränker inte vara så stora adferden. Men att det inte blir ett sånt koncept där så fort du kommer ut av dörren så kan du bara göra akkurat som du vill.
Alltså superbra liknelse. Jättebra.
Och där har du ju alla förstyrrelserna, tänker jag, som man upplever som vansklig. Det är ju egentligen belöningarna.
Ja. Och i det här, nu när jag hör liksom de här grejerna också så tänker jag också, för mig är det också en psykologisk bit för föraren. För jag upplever också att många är sådär, jag vet vad jag inte vill att min hund ska göra. Och så hela tiden jag tänker på vad jag inte vill och inte och försöker begränsa. Men börjar jag tänka, vad skulle jag kunna använda som belöning? Hur skulle jag kunna ge min hund tillgång till det? Genom att, precis som du säger, att du behöver göra någonting så kommer du få tillgång till det på något sätt. Om det är bada eller rulla eller så. Men jag upplever också att det förändrar en attityd hos hundägaren att börja leta efter möjligheter till att belöna det jag vill att min hund ska göra.
Mm.
förstår vad jag menar när jag säger det.
Mm. Absolut, och det är ju det är ju det som kanske är jag ser på det så de som kommer på kurs här särskilt med valper, de kommer ju liksom desperata för att få hund att sluta och göra ting. Hur ska vi få hund att sluta bita? Hur ska vi få hund att sluta pipa? Hur ska vi få hund att sluta hoppa? Och så är det som att få snudd lite, inte bara lite en gång, men snudd egentligen trill runt och se si vad vill du att hunden ska göra i sten för att pipa, i sten för att hoppa, i sten för att bita. Och det med det jag också ser att de gångerna jag la mig liksom lura lite eller man kanske må gå in och bruka en eller annan form för en begränsning då i hunden hålla den rolig till den roer sig ned eller sånt ting så syns jag väldigt ofta att så fort man öppnar den lilla möjligheten där så ser folk bara de gångerna hunden är orolig då glömmer de att belöna de goda tingen igen så vi är liksom väldigt fokuserat på stoppeadfärd framför att lära in adfärd som vi önskar egentligen att hunden ska göra.
Exakt, och jag tror att det där är också en psykologisk sak för oss människor att vi behöver generellt lära oss att leta efter det goda tingen, höll jag på att norsk eller svorsk höll jag på att säga, men att börja leta efter de goda sakerna, att man ska verkligen träna sig själv. För jag tror alltså i min bakgrund också som jag inte sa, men jag är ju också mentalt tränare och psykologisk rådgivare och just det här att börja leta efter det som faktiskt fungerar, börja leta efter de sakerna hos en själv och hos andra individens närhet som faktiskt fungerar bra, då börjar vi också få en relation och ett lugn där vi faktiskt kommer kunna jobba oss framåt och hitta ett samspel, snarare än att bara säga nej du får inte, min hund är så jobbig och den är så himla, det finns ingenting som fungerar och så länge vi säger att ingenting fungerar då kommer det vara svårt för både hunden och mig att ens försöka se någonting bra i det vi gör, men börjar vi åtminstone nysta i saker som du sa, vad är det jag vill att min hund ska göra, vad är det jag liksom ser, vad är det för liksom styrkor min hund, varför tycker jag om min hund, varför ska den hunden tycka om mig, vad är det min hund älskar hos mig, alltså, så att för mig så är ju hundträning och djurträning det är lika mycket någon form av mental träning som, så att, så här, grunden belöningar och så just att se bra saker.
Vi ska komma lite in på det till slut för att när du kommer hit i januari så ska ju inte du bara prata om belöningar och alltså det som är vi kan ju hoppa lite grann till det som kanske är utgångspunkten för det att du både lager kurs i förhåll till liksom den tänk ut av godteboxen på en måte, hvis jeg skal oversette det til norsk, altså ikke godbitboxen, at liksom tenk videre enn bare det, så er det jo en påstand der du sier at du kan ikke belønne, eller ikke du sier ikke det, men mange sier at du kan ikke belønne like effektivt med godis som med leke når du trener hund, det er jo en påstand som veldig mange har at du får ikke en like høy intensitet i å gi godbiter som å leke med en leke. Ska vi hoppa lite grann dit utan att röpa hela innehållet för januari helgen du kommer hit 14 januari men fortell lite grann om vad är det som ligger i möjligheter och vad är det som ligger bak den påståenden och motstanden mot påståenden hvis jag kan säga si det sånn.
Ja, alltså det här är ju någonting som verkligen får mig att gå igång så det var ju givetvis Facebook för 2 år sedan eller vad det nu är. Där jag ser folk verkligen så här, nej men min hund vägrar leka. Jag kan inte få min hund att leka. Eller någon som skriver så här, jag håller på nu 1,5 år att få min hund att kampa. Och jag får inte ens börja träna. Jag tror det var Agility i det här fallet. Jag får inte ens börja träna på hinder för att min hund kan leka ordentligt. Och det går inte, utan vi bara har godis. Och min tränare säger att det kommer aldrig bli riktigt bra. Och det provocerar mig så enormt av den anledningen att har vi en fungerande belöning så kommer vi att kunna få fram det vi vill ha utav belöningen. Och jag tror till och med var B.F. Skinner som sa det liksom har inte med belöningen i sig att göra utan det har hur vi ger belöningen. Alltså oavsett vad vi pratar om vattenflaskan eller leksak eller godis så har liksom allting handlar om hur ges belöningen och att hela tiden försöka utveckla sitt sätt att se på belöningar, att wow, jag kan med vilken belöning som helst, skulle jag vilja påstå, få fram vilket beteende som helst, förutsatt att hunden tycker att just den belöningen är bra.
Mm.
Alltså, åh, shit, nu blir det jättelångt. Men ja, och är det därför jag tycker det är så himla viktigt att, alltså som du var lite inne på, det finns ju en övning som vi gör. Mm. Egentligen skulle vi kunna släppa den, för den är väl ganska rolig att göra hemma, eller?
Ja, vi kan gott göra det.
Ja.
Låt oss göra det.
Att det är en sån här bra övning, första övning, att verkligen försöka ta reda på vad tycker min hund om. Och det är en sån här övning som jag alltid gör, om jag träffar, liksom, om jag ska träna apor eller någonting, så vill jag göra ett test på vad är den här individen väljer. Och jag kommer behöva göra det flera gånger, och då kan det vara så att jag lägger ut, om vi tänker godis nu då,
mm.
jag lägger ut olika smaker, olika konsistens av godis, så får individen välja helt enkelt. Mm. Vad kommer den ta först? Jag behöver göra detta i flera omgångar. Gärna flytta runt godiset. Gärna presentera godiset först också. Men just att ge den chansen. Och det är viktigt här, tycker jag. En av de viktigaste sakerna är att det måste vara olika sorters godis. Så det får gärna vara de här saker som jag tror är det godaste. Och sen får jag gärna välja något annat. Och sen ska det också vara godis som inte är det godaste. Utan det ska vara så här, oh men, alltså nu säger jag morot. Det finns jättemånga hundar som älskar morot. Mm. Och som många blir förvånade också att de väljer morot för en blodpuddingsbit. Men gärna någonting så här, knäckebröd. Någonting som inte är så högt värderat, som man verkligen ser att hunden väljer. Det kommer alltid finnas dammsugarhundar som bara liksom äter allt, och då är det så här, ah, vad tacksamt nu.
Ja.
Nu är det verkligen hur jag presenterar godiset. Vad var din tanke när du fick göra den övningen?
Alltså nu för det första så sa du, se lite hvordan hunden reagerer. Hvor lang tid bruker den på å finne ut av godbiten? Tygger den på den? Spytter den ut igjen? Hvor lang tid bruker den på å spise den? Så det var litt sånne ting, sånne små detaljer som jeg tenkte, ja, det her er viktig når man sjekker ut litt, hva er det, hvordan responderer hunden spontant på disse godbitene, som egentlig bare ligger stille, da, for da er det jo ikke, da har jo ikke jeg noen påvirkning til hvordan den leveres.
Exakt.
Sånn at det blir en veldig sånn nøytral, her har du 10 muligheter, jeg tror det var 10 godbiter du ba oss prøve på, og se litt hvordan de, om de stopper opp, og sier, oi, den her var litt rar, snuser på den, går og snuser på den, går tilbake igjen. For jeg vil jo gjerne ha den spontane delen i det, at jeg vil ha det så lett som mulig når jeg jobber med mine kursdeltagere over så på en måte kort tid. Hvis jeg ser at mine hunder reagerer litt på en belønning, så jeg tenker, ja, men la oss se hva som skjer hvis jeg bruker den, får den høyere verdi da, hvis den får leke med den, eller så kan jeg utforske det litt, men jeg vil gjerne på mine kurs prøve å få de lette veiene, hva er det hunden faktisk spiser lett, og hva er den responderer bra på. Og det som kanskje var, det som var sånn bra, ny tankegang for meg, det var når du snakket om væske, altså som rennende belønninger, altså du var faktisk inne på noe, så for meg var det sånn kontroversielt som blod, ikke sant? Hva har du prøvd det? det har man ikke prøvd, det var kult. Og det er, jeg blir både glad og sånn litt sånn irritert på meg selv hver gang jeg tenker, ah, hvorfor har jeg ikke tenkt på det? Det var, hvorfor, for det var liksom det, og da føler jeg, men nå tenker man litt sånn ut av boksen da, at man, hvordan responderer hunden på den konsistensen da?
Exakt.
Mm. Og det tror jeg ikke så mange bruker i hundetrening, faktisk, væske som trening, og jeg trekker jo opp, altså, jeg prøver å bruke alt mulig som kan funke på hundene her, og synes jeg har vært ganske kreativ i løsningene. Vi baker jo mange av våre egne godbiter og gir ut oppskrifter for å få de til å, bare prøve forskjellige ting som hundene synes er skikkelig digg. Men vi har også hatt et leverpostei i en engangssprøyte, ikke sant? Og så får de litt av det. Og jeg tenkte, men vi kan gjøre akkurat det samme med væske hvis hunden svarer godt på det. Og da, så det har vi faktisk gitt bort som råd med veldig bra resultat. Da.
Ja. Gud vad kul. Mm. För en sak som jag har förvånats över, om vi bara tänker smaker, det är, vad, det är rätt många som har testat heter det, ugnsbakad blodpudding, mm. som är ganska populärt att göra. Och så har de vanlig blodpudding. Och jag skulle sagt att i 8 fall av 10 så är det hundar som har ratat ugnsbakad blodpudding. Alltså det har varit en sån här grej som verkligen, för det är en sån här go-to. Alltså ugnsbakad blodpudding, det älskar alla hundar. Mm. Men när vi har gjort de här flervalstesterna så är det flera hundar som, alltså, som tycker om dem. För det är precis som du säger också, allting har ju också vilket kontext man ger belöningen och hur man ger belöningen som vi kommer gå igenom. Men just att bara så här, om vi bara lägger ut dem och hunden får liksom kolla igenom, så är det så här, jag väljer hellre blöt blodpudding över torkad blodpudding. Mm. Och det är ändå liksom en sån här, en spännande grej, för det var faktiskt jag förvånad över, för det trodde jag inte. Och inte att det, alltså, givetvis finns det hundar som väljer det, men just att det var ändå så pass många som ratade det och hellre valde andra saker där ägaren trodde att det skulle vara det bästa.
Mm. En annan ting som också var väldigt bra med den testen, det var att vi också skulle göra den utendörs.
Mm.
Så först så var det inne när allt på en måte var rolig och ja, det norska ordet då, rolig och fredlig. Ja, helt lugnt. Och så ute för att se lite, förändrar det sig. Vill hunden ha de samma godbitarna ute som inne? Och då såg jag också att deltagarna var det lite forskjellige. Att någon hundar var mer villig att ta godbitar inne, alltså forskjellige godbitar, och så var det en lite annan historia när det var ute under förstyrrelser. Och det ser man ju också på kurshundene här, att hemma, som liksom har gärna varit första steder som de har prövd ut godbiter, så spiser hunden liksom törrfårkulor och den spiser allt egentligen hemma. Och så kommer den hit där det är kanske 8 andra valper, så spiser de väldigt lite. De vill inte ha något särskilt, för då har förstyrrelserna plötsligt blivit lite större och kräver en lite annan, ja, lite annan,
ja.
Ja, för de har heller inte någon historik, de har inte någon belöningshistorik. Mina hundar kan ju få det jag kallar för luftgodbiter. Om jag går tom så kan jag bara säga bra, och så kan jag liksom sticka godbiten in i munnen. Det är ingen godbit där, men de bara de spiser den som om det skulle vara en godbit. Så det kan jag göra liksom i, hvis jag tänker att åh, nu har jag en kris, jag måste liksom belöna dig. Och så bara spiller jag på en måte spille och säger bra, här har du godbiten, och de tygger, men det är ingenting, men de lar sig på en måte, för att rutinen och leken och bruken av det har ganska hög värde. Så till och med bara att det låter som det är en godbit, det funkar faktiskt på de hundarna. Ikke over tid, jeg kan ikke gjøre det 20 ganger etter hverandre, da. Men jeg kan liksom gjøre det den ene gangen og si, ja, det var bra.
Og en sak som jeg tenker spontant nu når du sier det her, det er jo også det her, då med menneskelig psykologin, at kunne se at det er okej at min hund i den her miljøen, så måste jeg høye värdet på belöningen, og det er okej. Mm. Altså at man verkligen jobbar. Att för ibland upplever jag att folk blir så där, fast min hund kan jobba för en torrgodis hemma, då borde den kunna göra det i den här miljön också. Men att man verkligen tänker, nu är vi i en annan miljö, alltså kommer vi behöva höja värdet på belöningen. Sen om det är i form av godis eller hur vi levererar eller vad det nu kan vara, men att du behöver kanske förändra någonting. Och det betyder inte att hunden är dålig eller inte bra tränad, utan vi bara så här behöver akklimatisera oss där vi är just nu.
Mm.
Och att man är så pass ödmjuk som ägare att man bara, okej, nu behöver min hund mer, ja, men en högre belöning, och det är okej.
Mm. Det är ju liksom det som är vanskligt när du får in nya hundar, alltså jag ser en valp som jag jobbar massor med, och en ägare som inte har tränat hundar för. Så bägge är helt nya. Så valpen har ingen belöningshistorik som är positiv. Alltså den, vi som jobbar med det här, våra valper har ju på en måte en belöningshistorik, för det vi startar med att utveckla belöningar, det här startar i vart fall jag med då. Med en gång, det är att få hunden i samarbete, få hunden med, få den skal jeg forklare det da, få den til å ha forventninger til opplevelser rundt, altså det her går ganske ja, det gjør jeg ganske tidlig, så når jeg får en hund inn da, selv om det kanskje bare 8-10 uker inn på en treningsplass, så har den allerede en historikk som gjør at den kan gå på tørrfôrkuler, eller den kan gå på de tingene, fordi at liksom måten det blir gitt på, eller den har en positiv historikk. Skjønner du hvor jeg vil henne, eller skjønner du hva jeg mener?
Ja, absolut. Jag tänker att det är kanske också någonting som vi hundtränare eller sådana som har flera hundar, vi tänker inte ens på att vi jobbar väldigt mycket med belöningar utan att vi kanske ens tänker. För att, alltså jag skulle säga liksom att i början har ju de flesta träningspass, men alltså 80-90% av träningspass av en valp eller ung hund är ju liksom bara belöning. Placering, belöning, hur jag ger den, att du tar den belöningen, att du lyssnar när jag säger belöningsord, att du förstår vart belöningen hamnar, att du vet att när jag kastar en godis så kommer godisen och du vet kommer att hitta den och när du väl har hittat den så vill jag att du checkar in till. Alltså, egentligen handlar all träning om att kunna hantera belöningarna och sen så råkar det bli beteenden av den och så kan vi utveckla det. Mm. Medan många som kommer på kurs, de är verkligen så här... tänker bara beteenden istället för att tänka så här, okej, vad ska jag ha för belöningar för att få de här beteenden?
Mm.
Att allting börjar ju med vad konsekvenserna av allting man gör.
Mm. Det är lite intressant. Vi snackar ju om belöningsutveckling, men det vi egentligen gör är en form för adfärdsutveckling vid bruk av belöningar då. Sant att du fångar, oj där fick jag en fin adfärd. Ja men den kan jag bruka. Och genom liksom dessa samarbetsövningar och leksövningar så dyker det upp adfärder. Hon går plötsligt med full intensitet vid sidan av mig och säger, "Åh, kan jag få uppleva det? Kan den få förväntningar till att noe skjer, og så forsterker man det jo på sett og vis, og mer eller mindre planlagt. Og så tror jeg at vi jobber inn, vi blir kjent med belønningene og systemet før vi setter det inn I en atferdstrening.
Mm.
Vi liksom vet, ja, vi vet hvordan de ulike belønningene fungerer, vi vet på en måte hvordan vi kan spille på det. Og det er jo liksom det her, tenker jeg, er hele denne januar. Vi skal ha 2 dager da, det blir det samme kurset på sett og vis en dag I to dager det samme tema som går over en dag men for at så mange som mulig kan få være med på det her så har vi gjort det sånn at det blir 2 dager med samme tema at man kan være observatør på den ene dagen og da vil jo mye av det her og jeg må si det altså, mye av det her vil jo du da åpenbart ta opp, men Eva-Marie det jeg må bare innrømme det mulig at det jeg som bærer byrden og ansvaret for det her men jeg synes det så vanskelig å lære bort viktigheten eller få nye hundeeiere til å forstå hvor viktig belønninger det akkurat som jeg liksom føler jeg prater til et, ja, jeg vet ikke hva jeg prater til men det blir liksom Jeg får ikke forklart det. Har du en sånn hemmelig måte, har du en hemmelighet der du kan forklare hvordan motiverer man, hvordan får man alle til å forstå det her, at dette her viktig?
Altså, tyvärr har jeg ikke en quick fix. Og det som så himla rolig, det at jeg har precis haft et agility-läge nu I helgen, og da var det en av deltagarna som ikke, hun hennes første hund, det går ganske bra for henne, og så höll vi på, vi skulle bara hoppa en linje, og vi höll på med belöningar, för jag är väldigt, väldigt såhär, alltså agility, du måste ha fart, du måste ha självförtroende, så liksom du kan inte bromsa hunden med liksom att försöka, nej du gjorde fel, oj oj, eller du behöver verkligen visa hunden med liksom med belöningen att den gör rätt och hur man bara belöningsplacerar på olika platser och helt plötsligt så gjorde hon beteenden som hon aldrig visste att hennes hund liksom ens hade inom sig, eller jag får säga, bara genom att vi bara belönade på olika sätt och hon var så här, alltså, hon gick därifrån med en epiphany att verkligen wow, vilken kraft belöningar har, alltså att jag genom att bara belöna på rätt ställe, rätt timing med rätt intensitet kan få så mycket mer än att försöka liksom, men, modellera hunden, eller hur jag ska uttrycka det. Och jag tyckte att det var så himla häftigt. Och det enda jag kan säga liksom att genom att jag kunde vägleda henne genom olika effekter och att hon har haft en bakgrund. Så att jag tänker bara att man liksom verkligen, alltså, du vet det här klassiska Kierkegaard, alltså verkligen visa effekten av belöningar. Att det kan vara sån himla revelation att se, wow, vilket gensvar jag fick av min hund när jag bara belönade rätt. Mm. Och det är det jag tänker att de nybörjare eller alla som har haft hund innan, att få uppleva det, att den genuina glädjen, det är häftigt.
Ja, det är, jag ska i alla fall aldrig ge mig med och jobba med det, men det är faktiskt lite vanskligt att få de överbevist om att det här är så viktigt för att få max ut av träningen. Det är att hunden vill jobba för och att den tjänar på att göra rätt. Och de säger, åh, det ser så lätt ut när du gör det, säger de till mig. Men jag har ju goda belöningar. Jag har ju tekniken inne. Och det ändrar ju ofta med, för att jag lånar ju hundar på kurs. Jag visar en del med min egen, men jag lånar ju också valper på kurs för att visa från det helt, helt färska till att man kan transformera en hund ganska raskt till i enkelte övelser. Och när hunden har fått smaken på den träningen, och så är det jag som blir den största förstyrrelsen i klassen. Så hvis jag går i närheten av de valpene som har fått lite träningshistorik eller belöningshistorik med mig, så blir ju jag den som ödelägger för träningen.
Där älskar jag ju Bob Baileys det här att training is a mechanical skill. Att man verkligen förstår, alltså det kan vara så att du inte hanterar det just nu, men det är så att du kommer att kunna göra det med träning. Mm. Och att man verkligen liksom att se det du visar då som inspiration till att jag kan också göra det för att få samma effekt. Mm. För det är bara en teknisk färdighet. Mm. Att kunna, alltså jag menar, vi har ju tränat hund hur länge som helst, det är inte konstigt att vi kan tajma rätt, men att verkligen få in att, liksom, att du kommer komma dit bara du liksom försöker. Mm. Och jag har en annan sån här som jag tycker är intressant, om vi tänker nu den här helgen vi ska ha, för jag tycker ju också det ligger liksom, alltså som jag varit inne på den här psykologiska aspekten av det. För jag lägger ofta upp filmer där jag leker med mina valpar på torget. Alltså jag åker in till stan och så står jag och leker med mina valpar. Mm. Och så brukar jag säga det, för att belöningen handlar ju lika mycket om en mental träning för föraren, att vara lika ärlig i sin träning hemma. För man kan höra det, min valp tar belöningarna hemma, min valp gör det här, precis som vi varit inne på. Men också att då behöver ju jag också vara lika glad, öppen, närvarande med min hund hemma som på Stora torget. Mm. Att jag verkligen säger, wow, det är så bäst, allting är underbart. Fast det går folk förbi. För jag tror att många gånger kan det också vara sådana aspekter som påverkar kursdeltagare. Att de inte riktigt vågar belöna, för de är så himla rädda att de ska göra fel eller att de ska synas, eller att man också finns en mental aspekt i att verkligen våga belöna sin hund helhjärtat och våga vara ett med sin hund fast man är på kurs typ.
Och jag är väldigt glad att du tar den historien där, för fredagen så ska ju du prata om prestationspsykologi. Det att jobba med sig själv genom mental träning, och det tänker jag blir en väldigt fin övergång akkurat till det, för när man snackar om mental träning eller prestationspsykologi, så tänker man kanske idrott och toppidrott. Ja, och konkurrens. Men akkurat det du säger där, så enkelt som det att komma in på en kursplats, komma in i ett kurslokale, ha skuldrene lite grann höjt, syns det är lite pinligt, lite flaut. Man kanske kommer med det man tror är liksom den värsta hunden. Att man tänker, jag är bara nött att komma den värsta hunden på hela kursen, för han är ju helt gärn. Men den är ju inte det, den är ju bara en valp, och valper är ju lite gärna som normal adfärd, så är de ju liksom lite på, de kan lite, och det är ju mycket. för många.
Exakt.
Ja, och det att komma in och føle sig dumt, føle sig att man är dålig på att träna något man aldrig har tränat för, ikvant. Det är så många såna tankar att man sitter sån förknytt med den lilla valpen eller en vilken som helst hund egentligen och det har jag lyst att du ska snacka lite om nå den sista delen av vår lilla sändning det är prestationspsykologi alltså för det ska ju du snacka om på fredag kväll och den vill ju vara öppen för alla.
Ja. Och jag tycker att det är så himla alltså jag det är så många som jag har coachat och jag har föreläst och det är så många som bara alltså man kommer efteråt och säger wow, det här kommer jag kunna använda i mitt yrke. Det här kommer jag kunna använda på mina barn inför deras alltså de ska bara göra en redovisning i skolan. Jag kommer alltså man verkligen förstår när man pratar. Jag blev så himla glad att du sa prestationspsykologi för förr i Sverige så kallade vi det tävlingspsykologi och det blir så fel i mina öron utan det handlar verkligen om ja, men en prestation och för mig är för vissa så kan att anmäla sig till en kurs det kan vara det värsta som finns för då måste jag visa hur odräglig min unghund är och hur misslyckat det är. Nämen. Och i mina precis som du säger i våra ögon så är det en helt normal unghund som är det är liksom så här, det handlar om att överleva ett par månader och ge dem de bästa grunden och så kommer man komma ut på andra sidan och så kommer det vara liksom så här magic. Och att inte gå ner i sig själv, inte skamma sig själv, inte skamma sin hund och hitta nycklar och verktyg där jag känner att jag verkligen kan bädda för att vi mår bra tillsammans. För om jag mår bra så kommer min hund må bra och då kommer hela familjen må bra. Så att prestationspsykologi för mig är så mycket mer än att vinna tävlingar. Samtidigt som att använder alla grunder, precis som belöning, använder jag bara rätt grunder, då finns det ingenting som säger att jag inte kommer att vinna alla de där tävlingarna som jag kanske kommer ut på andra sidan och bara, wow, jag vill köra liten med min hund, för det här är så himla kul.
Jag gläder mig väldigt till fredag kväll också när du ska få snacka om det och jag tror att alla oavsett ja nu centrerar vi runt hund då men du säger alla kan ju bruka det både på alltså man kan bruka det på människor också. Det här är ju liksom en liksom felles tanke vi kallar det liksom styggen på ryggen det att ha den där den med sig den som sitter och säger du inte kan och många tror jag skammer sig liksom som du också säger ikvant att de uff kommer den hunden och gruer sig liksom till visa fram allt jag inte har fått till allt jag inte har klart Så jag tror att det vill vara väldigt väldigt nyttigt men du har ju jobbat på ganska högt nivå i förhåll till prestationspsykologi eller vad kallade det idrottspsykologi eller nej tävlings alltså konkurrenspsykologi var det ja. Som du var det svenska
vi brukar kalla idrottspsykologisk rådgivare min titel så att, men det handlar ju om all för sån prestationspsykologi tycker jag om.
Vad är det som är vad är det där vanligast att man sliter med? Vad är det tankarna som hindrar framgång?
Alltså jag skulle nog säga prestationsångest. Spontant jag tycker det är så himla viktigt för det är jättemånga förr så upplevde att det var väldigt många som kom och sa att de var nervösa. Alltså prestationsångest behöver ju inte vara att man är nervös för prestationen, det är bara att det är hemma prestationen. Det behöver inte vara att man inte vill utan det kan vara att man vill lite för mycket också. Men mycket är det och sen så upplever jag just det senaste inom prestationspsykologi det är ju self-compassion. Och det är lite det som jag pratade om nyss då att kan jag få mig själv att må bra? Kan jag verkligen se det bra i mig så kommer jag också kunna hjälpa andra. Så jag tror liksom att hela biten i att må bra och liksom vara trygg i sin egen förmåga där jag är just nu. Det är sådana saker som vi alla mår bra av att liksom bearbeta så att säga.
Ja, det jeg gleder meg veldig til du kommer, Eva-Marie. Jeg sa til deg når vi startet at vi skulle prøve å holde oss på sånn cirka 30 minutter. Det har vi ikke klart. Men jeg håper at de som hører på denne episoden her tilgir oss for våre cirka 45 minutter som vi har pratet, og at de tar turen til Drammen når du kommer hit 14. januar. For å holde kurs, og du skal jo holde kurs i begge disse temaene, både prestasjonspsykologi og det her med å makse godisbelønningene optimalt. Og da skal vi også jobbe med egne hunder under den delen. Under prestasjonspsykologien så er det vel bare teori, at vi bare prater. Ja.
Fast det blir ändå övningar. Jag lovar att alla kommer ha fått uppleva känslor av olika slag. Det kan bli ganska spännande.
Det blir väldigt 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 bra. Så jag vill tacka dig massa för att du vill dela tankar med oss och önska dig väldigt välkommen till Drammen i januari. Tusen takk.
Jeg ser frem imot det.
Jeg gleder meg veldig til tid du kommer. Så. Men husk på at det snø her da.
Gjør det. Lykke til.
Takk.
Hei da.
Ha det bra.
Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.